Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Glöm Glenåke och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Jag hoppas ni hade trevligt sist när jag fick tillfällen att ta Carl Linnaeus på pulsen lite grann. Det är lite roligt att bjuda med honom eftersom han har så felaktiga åsikter om så väldigt mycket i Kiss historia, så tycker jag det är kul att få in honom i podden ibland så jag kan rätta honom och berätta lite hur det egentligen går till och vad han tycker fel i och så vidare. Det är faktiskt en av mina paradgrenar just att rätta Carl. Jag brukar ta en timme varje kväll ungefär på Messenger och rätta honom lite grann. Och har han inte gjort något fel den dagen så kommer han säkert göra det dagen efter, så kan man förrätta också. Det är något som jag tycker är lite kul i alla fall. Detta blir ju egentligen den riktiga podden. Det där blir mer en vi ringde in året podd. Det här blir januaripodden eller januariavsnittet. Och som jag sa i det avsnittet, det förra då, som inte var januariavsnittet fast det kom i januari. Som jag sa i det avsnittet så har jag faktiskt de tre första avsnitten i år planerade. Detta blir då ett avsnitt som kommer handla om en skiva som heter Dynasty om man är i en annan del av världen. Nästa avsnitt kommer att handla om någonting som inte är detta, och det är då i februari. Och det tredje avsnittet kommer att släppas den 18 mars. Vilket jag vet redan nu. Däremot så vill jag inte berätta vad det handlar om, därför att jag är en mycket, mycket odräglig typ som tycker om att hålla folk på halster. Däremot kan jag berätta att min goda vän Sverre har kommit med lite han har kommit med lite punkter som jag faktiskt inte hade tänkt på själv, men som jag kommer att använda mig av i det avsnittet. Men när du hör detta så får du ju inte skriva, eftersom du kanske det har räknat ut själv vad avsnittet kommer handla om, så får du ju inte skriva det någonstans, Sverre. För då åker du på däng. Skickar jag stig på dig. Det var någonting mer här som jag skulle ta upp nu innan vi kastar oss in i härligheterna. Vad var det för något? Ja, om jag kommer ihåg det så kommer jag säga det. Kommer jag inte ihåg det så säger jag någonting annat. Tack för alla meddelande om boken. Hela november och december var fyllt av såna här fåniga Facebook-stories som jag delade vidare. Alltså där folk, stories är då det där som ligger längst upp i Instagram då, som är på avlång där man kan lägga in musik och lite sånt där. Och det är väldigt många som har lagt vår kära lilla bok i stories. Och det är roligt när jag blir taggad i det, för då kan jag dela med det till framförallt mossan då, så säger hon att jo då, nej men det blev folk av han ändå efter 40 år också. Eftersom det han gjorde när han var 5, det är det han gör fortfarande, men nu är det fler som bryr sig. Inte bara påtvingad släkt. Så tack för det, och tack för alla fina ord. Fortfarande kommer det ju recensioner, tänkte jag säga, men åsikter och tankar och jäklar i fridens var bra. Och det är roligt att höra, och även ni som har haft synpunkter, det är också roligt att höra. Men ni som okritiskt hyllar är ju såklart lite mer populära, naturligtvis. Det är jag och Trump, där vi är ju samma på det sättet. Nej, det är vi inte. Det tar jag tillbaka och dementerar och hävdar motsatsen. Nåväl, ett av de absolut mest efterfrågade ämnena i den här stackars podden är skivan Dynasty. Och vi pratar om att folk under flera år har hört av sig. Och jag har under flera år varit motsträvig. Av två anledningar. Dels så är det den i mitt tycke tveklöst sämsta skivan med bandet av dem som jag intresserar mig för. De flesta av er känner till att mitt intresse, och framförallt den här podden, sträcker sig mellan 73 och 95. Så jag exkluderar alltså Carnival of Souls, Psycho Circus, Sonic Boom och Monster från min stora intressesfär. Även om jag då har tvingats av två... Ja, jag vill ju inte kalla dem mindre begåvade, men svagt störiga personer som följer den här podden, så har jag tvingats göra ett Psycho Circus-avsnitt. Jag kommer att göra fler, för där finns mycket på den turnén att prata om och sånt. Men, och Carnival of Souls har jag ju pratat med Bruce Kulick om, vilket var väldigt, väldigt roligt. Så där. Men de tillhör ändå inte de skivorna som mitt hjärta omhuldar, om ni förstår vad jag menar. Utan det är skivorna till och med Alive 3, kan jag säga, som är... Jag kan slänga in MTV Unplugged också, för det var roligt när den kom. Men därefter så är det kul och ibland inte jättekul och ibland är det rent dåligt. Men jag brinner inte för det. Och det, därför, i det klustret av skivor som kom mellan 74 och 95, så har Dynasty faktiskt alltid varit längst ner på min lista. Jag tror det är två anledningar till det. Dels tycker jag att låtarna är förvånansvärt svaga, och då menar jag framförallt B-sidan. B-sidan. LP-skivor har ju två sidor, men det har ju inte CD-skivor, de har ju bara en. Alltså de har ju två, men man kan ju inte spela på båda om man inte har en sån där man kan spela på båda. Och det är ju, Dynasty är ju inte en sån. A-sidans fyra låtar är ju I Was Made 2000 Man, Sure Know Something och Dirty Living. Jag har aldrig varit så... Det är nu på gamla dagar jag har börjat uppskatta Dirty Living, ska jag säga. Och sen så B-sidan är Charisma, Magic Touch, X-Ray Eyes, Hard Times och Save Your Love. Och det har aldrig tillhört någon kanon för mig. Det har inte varit några höjdarlåtar. Det är ena anledningen. Jag har inte tyckt att skivan har varit tillräckligt intressant. Eller bra. Och sen det andra är, ja men vad är det att prata om? Kiss började spela in, Peter höll inte måttet, man bytte ut honom och satte en ny trummis. Alltså, historien finns ju, den är ju redan skriven. Så började jag titta lite på detta, det är nog några månader sedan. För jag tänkte, ja men jag har ju gjort om allt annat, varför skulle jag inte göra om Dynasty? När det kom ytterligare en propå om detta då, så varför skulle jag inte sätta mig ner och köra Dynasty? Det är ju ändå en rimlig... Det är en Kiss-skiva, och det är ju en Kiss-skiva från en tid jag bryr mig om. Jag tycker att turnén är intressant och så vidare. Jag har gjort ett avsnitt om det. Och så tänkte jag, men vi går till the hard facts. Vad har jag på Dynasty? Vad kan jag rakt ut sätta mig och säga, det här är rena fakta? Och då visade sig ingenting. Ingenting. Jag börjar läsa lite i alla... Man får börja någonstans. Jag börjar i biografierna. Samma skithistorier som alltid. Och aldrig några detaljer. Ja, vi spelade in en skiva, Peter var dålig, vi tog in en annan, men han fick vara med på en låt i alla fall. Jaha, okej, okay, men det säger ju ingenting. Det behöver inte ens vara sant, det vet vi. Utan det är ju tom information. Okej, okay, och så står det i Pauls bok. I Peters bok står det, ja, Dynasty och annan trummis och bla bla bla. Fortfarande inga fakta. Ace bok, ännu mindre. Det gick till Kiss and Sell. Han nämner inte ens skivinspelningen överhuvudtaget, utan han pratar ju bara pengar och turnéer och sådär. Och det fattar jag. Kistory likadant. Ingen människa skriver om detta. Nähä, tänkte jag. Det var ju märkligt. Jag får gå till vilka... Vad har jag för dokument om det här då? Ingenting. Inga studiologgar, ingenting. Okej, okay, men då går vi till... De källorna jag har av folk som faktiskt har researchat. För det finns ju några stycken. Vad har vi på Dynasty? När är den inspelad? Om vi börjar där, när är den inspelad och i vilken studio? Okej, det verkar vara rätt såklart att den är inspelad i Electric Lady och i Record Plant. Och jag tänkte, ja men okej, då har de väl spelat in instrumenten i Electric Lady och sen har de varit i Record Plant och mixat och kört lite sång och sådär. Tänkte jag. När har detta hänt då? Ja, det ska vara februari 79. Låter ju lite sådär, tänkte jag. För då är det ju så här, och det här ska vi inte komma ifrån. Det finns lite rehearsals från 79 som ingen människa någonsin har lyssnat på. Det är jag helt övertygad om. 7 timmar Kiss i replokalen. Astråkigt har man tyckt i alla. Det är ju en slags källa. Och de är då daterade. De läckte ut på kassettband någon gång i mitten av 90-talet ungefär. Och då hette de 79, 02, 20, 21 och 22. 3 dagar i rad alltså. Och ja, någon har ju hittat på det. Det vet jag inte vem. Kanske har de hittat på det från att det stod så på kassetterna. Kanske har de hittat på det för att jävlas. Men då är de ändå hyggligt rätt i tid, kanske. Vem vet? Det finns inga fakta. Men det finns tejperna att lyssna på. Och det finns några få dokument som har bara precis en liten flyktig mening som man kan använda sig av. Och jag tänkte, varför, är det ingen som har forskat till detta? Och nej, det visar sig faktiskt att så mycket tid som har lagts genom åren på att forska i, låt säga, Destroyer. Eller som jag har gjort hela avsnitt tidigare själv om Dress to Kill och om första plattan och sådär. Jag tror jag har gjort det om första plattan. Det är aldrig gjort något på Dynasty. Och jag tänkte, det här, det är ju märkligt bortom allt rimligt förstånd. Så det jag tänkte göra idag, det är att jag tänkte, jag kan ju inte hävda att veta allt, för det finns inte så mycket att tillgå. Men det jag kan göra är att jag kan berätta vad som finns, och jag kan försöka skapa en bild av vad det var som skedde, i vilken ordning det skedde, på grund av vem det skedde, och så vidare. Och jag kommer, någon människa skrev och frågade, kommer det bara handla om plattan eller tar du turnén också? Och då tänkte jag, ja, jag ska försöka hålla mig till plattan. Men det vet man fan i mig aldrig. Det är, när truten sätter igång så försvinner ju vettet, som det heter. Så vi får se. Jag försökte få tag i ett par riktiga förstahandskällor. Och det lyckades jag med. Problemet är, man får ta vad alla människor säger med en nypa salt, speciellt när de blir tillfrågade 40 år efteråt. Och det har vi pratat om innan, att människor är värdelösa vittne och sådär. Men de jag har pratat med är faktiskt dels Desmond Child, låtskrivaren som har skrivit min barndom, min ungdom, min uppväxt. Det var helt surrealistiskt att han ställde upp och pratade med mig. Och jag ber att få tacka till Andreas som hjälpte mig att få den intervjun. Och jag tror första 10 minuterna på intervjun var nog bara att jag satt och tackade Desmond för Trash-skivan som är en del av mitt DNA. Och alla Kiss-låtar, alla andra artisters låtar. Alltså hela, jag vet inte. Det var väldigt roligt. Han var väldigt trevlig och väldigt ödmjuk. Och han är ganska bra på, han är ingen detaljmänniska, han är en människa som är bra på att måla upp bilder. Så jag fick det jag kunde använda av det han sa, förutom att han faktiskt mindes lite grann om när de skrev just I Was Made, så är han ganska bra på att berätta om tiden, och det tänker jag använda mig av. Den andra jag ringde upp, det var personen som spelade in skivan, alltså inte producenten Vinnie Poncia, för han gör inga intervjuer, jag har försökt få tag i honom. Men han var ju producent. Och sen så finns det då något som heter Recording Engineer och snubben som mixar. Och det är, han heter Jay Messina. Samma person som gjorde Unmasked också för den delen. Och man kan väl säga att det är Recording Engineerens och mixarens jobb att skapa bilden som producenten har i huvudet. Så kan man väl säga. Eller ungefär. Jag tror det är så man kan säga. Jag säger så. Och så får vi säga så. De två har jag pratat med. Och Jay Messina, han gjorde även Destroyer. Och han berättade för mig att under alla de här åren, han har ju fortfarande detaljminne kvar till Destroyer. För folk har frågat honom om den under hela hans liv, i hela hans karriär. Men han har inte så mycket detaljminne kvar av Dynasty. Därför att det är aldrig någon som har frågat. Och det ser man, om man tittar i de här, det finns ju lite sådana här böcker, vad heter Behind the Mask heter någon. Visst, där är han ju tillfrågad, han får väl säga 7 meningar. Och om man går till alla de andra som har intervjuat, alltså det finns klart att det finns intervjuer. Men om de inte görs på rätt sätt så får man ju fortfarande bara samma gamla historier och så vidare. Och det är det jag tycker är så synd. Så helt plötsligt här någonstans för 2 månader sedan, ungefär strax innan jul eller så, så var jag superpepp på att göra en Dynasty-podd. För jag förstod ju att jag satt ju här plötsligt med information nu som ingen har tänkt på. Alltså det är information som många har. Alla har tillgång till de här rehearsal-taperna, för de ligger på YouTube bland annat. Men jag lovar och svär att ingen har lyssnat på dem för att höra vad som sägs eller vad som spelas. Och det är en jävla skillnad. Att ha information och att förstå den. Så att jag förstod plötsligt att det här är ju faktiskt lite revolutionerande. Och nu är jag ju vansinnigt ödmjuk, det hör jag ju själv när jag säger det. Men det är det faktiskt, för jag kan inte hitta någon människa som har ägnat Dynasty-inspelningarna en endaste tanke. Och då tänkte jag att ja, då får väl jag göra det. Så jag ber att få presentera en spännande historia om en rockorkester som spelar in en skiva. Historien börjar någonstans mitten av 78 och den kommer sluta någonstans i mitten av 79. Jag ska försöka få med allting jag har i huvudet, för det jag lovade exploderar snart här. Jag kommer säkert att glömma något, men jag har gjort för första gången har jag gjort riktigt traditionell research till det här avsnittet. Jag har glömt att skriva upp ett körschema, så jag får ändå dra det ur huvudet. Men det är så mycket som vill ut, så jag kan inte tänka mig att jag kommer glömma något. Och sen så kommer jag glömma något och så tar vi det i nästa avsnitt. Ja, men alla de här grejerna glömde jag berätta. Någonstans i mitten av 78 så börjar soloskivorna bli färdiga. Och en av soloskivorna är Peter Criss och en annan är Paul Stanley. Ingen av soloskivorna säljer bra. Peter Criss kallas för jazzskiva fast den är ju mer R&B. Soloskivorna kommer snart att bli en passus, inte en passus utan rent försäljningsmässigt en passus i bandets historia, även om det är en stor del av bandets historia. Och då börjar bli dags att göra en ny skiva, studioskiva med bandet. Och då blir det, alltså det roliga är att Kiss sista konsert är den 19 maj 78. Då är det den här inspelningen till Kiss Meets the Phantom. Efter det gör de inga fler spelningar förrän i juni 79. Och ett år på den tiden var ju en evighet, speciellt när du är populär. Det de skulle gjort är ju naturligtvis att skitit i filminspelningen. De skulle åkt till Europa och gjort en sommarturné i Europa 78 med Love Gun Alive 2-scenen och sånt. Och behållt momentet liksom. Det borde de gjort. De borde inte tagit en paus, de borde inte gjort några soloskivor. För att det var det ju ingen som ville ha. Folk ville ju ha spektaklet. De ville inte ha så vansinnigt mycket musik, det var ju helt uppenbart. Vi vill ju, alltså i efterhand är vi ju tacksamma, jag sitter inte och klagar. Men det blev, så blev det dags att spela in lite ny musik. Och det skulle göras på våren 79. Då händer det lite grejer. På hösten 78 så, de har ju blivit superkändisar allihopa. Så Paul Stanley, han häckar ju på Studio 54. Och lyssnar på diskomusiken och dansar och frotterar sig med kändisar. Gene är väl i Hollywood och frotterar sig med kändisar. Och Peter och Ace är någon annanstans och frotterar sig. Det görs lite intervjuer. De har jag försökt lyssna på. Det finns intervju med Ace från 78 i december. Det finns intervjuer med Gene från november och december. Det enda de säger är nästa scenshow kommer att knäcka allt. De pratar uteslutande om spektaklet. Ingen fråga ställs. Ja, vi kommer att spela in en ny skiva. Är det den informationen som ges? Ingen fråga. Nej, ingen fråga och så vidare. Utan det är spektaklet som du pratar om. Återigen. I december 78 så går Peter Criss in i en studio som heter ODO Studios. ODO Studios. Den ligger på 254 West 54th Street i New York. Men vänta, säger ju någon då. Är inte det där samma adress som Studio 54, Studio 54? Jo, det är det faktiskt. Det är precis samma. Det är alltså dörren bredvid huvudingången till klubben. Så gick man in och så var där en musikstudio som fanns där ganska länge. Både innan och efter Studio 54s heyday. Jag gissar att det var en ganska liten studio för det ser ut att vara en ganska liten trappuppgång. Men det vet jag inte, huset kan vara långt. Men där gick Peter Criss in i december 78 med sin gode vän Stan Penridge. De spelade in 4 låtar som Peter skulle ha som demo. Som skulle vara hans. Ja, det här är mina idéer till nästa Kiss-skiva. Och vi är ju så lyckligt lottade att vi faktiskt har den här demotapen. Den har funnits ute i ganska många år och här om året läckte själva master. Eller inte en master, utan en kopia på mastern läckte ut. En kopia gjord i januari 79, så att den har cirkulerat länge som senaste åren nu som Music Farm Studios 79-01-22. Men det är dagen då den kopierades, för den är inspelad i december 78. Så att samtidigt som Paul Stanley gick genom huvudingången och in och dansade och lyssnade på diskomusik så gick Peter Criss in i sidoingången med Stan Penridge och spelade in 4 låtar. Dirty Living, Out of Control, Rumble och There's Nothing Better. Rumble har aldrig givits ut, är en typisk standardrockare. There's Nothing Better och Out of Control hamnar ju på Peters första soloskiva, Out of Control, ett år senare. Och Dirty Living skulle hamna på Dynasty. Dirty Living hade en, oavsett vad Peter har sagt i efterhand, och det här har ju Carl faktiskt frågat honom rakt ut om, så har den ett tydligt diskodriv. Där fanns ju faktiskt lite antydningar till ett sånt spel redan på hans soloskiva. You Matter To Me är ju ingen hårdrocklåt eller ens en R&B-låt. Den har ett litet annat sound, ett litet nutida sound, oavsett vad någon tycker. Samtida sound får man väl säga. Och Dirty Living har lite, basen är diskodrivande på demon till Dirty Living. Och det här är de fyra låtarna som han presenterar. Samtidigt, eller nära i anslutning i tid, så har Ace gått in i en studio för att spela in lite låtar. En studio som heter North Lake Studios. Och det här vet vi nu därför att hans före detta tjej har ju försökt sälja en låda med kassettband som hon lagt ut på en hemsida. De skildes ju, han och den här Rachel Gordon heter hon, under ganska otäcka former för några år sedan. Och nu försöker hon casha in på honom, så hittar hon en låda med kassetter och så tog hon en bild på varje kassett och la upp. Och där fanns ganska mycket spännande grejer där. Framförallt så fick vi information. Och det är ju det som jag tycker är roligast. En av kassetterna heter North Lake Studio Demos och innehåller fem låtar. Save Your Love, Hard Times, 2000 Man, Backstage Pass och Insufficient Data. Är det data? Data. Insufficient data. De två sistnämnda låtarna där, de har vi aldrig hört eller sett eller hört talas om ens i någon kapacitet. Backstage Pass och Insufficient Data. På skånska. Så de vet vi inte vad det är för något. De andra tre låtarna hamnar på skivan allihopa. Och Gene speciellt tyckte väldigt mycket om 2000 Man. Det är en av låtarna han än idag har sagt. Det är, han gillar inte skivan, han gillar inte soundet. Han tycker sådär. Men han gillar 2000 Man. Han tycker om Ace sätt att plocka någon annans låt och göra den till sin egen. Och det har ju Gene själv sen gjort med stor framgång i Rock'n'Roll Hell till exempel. Så det är ungefär samtidigt som Peter spelar in, kanske, det vet vi inte riktigt för de är inte daterade Ace-demos. Men det måste ju vara någonstans där på hösten 78, vintern 78. Så spelar Ace in fem låtar och Peter in fyra låtar. Sen spelar nu Paul in någonting, men det vet vi inte. Kanske inte. Han har fullt upp med annat. Gene däremot, han spelar ju in så det står härliga till dagligen. Vi har Gene-demos från hela året 78 och vi har även från början av 79 och så vidare. Ingen vet vilket, någonting om fasta datum och så vidare. Men det vi vet är att vi har en demo på Charisma som ju kom med på skivan. Vi har en demo på X-Ray Eyes som ju kom med på skivan. Och det är ju de två Gene-låtarna på skivan. Men vi har även en låt som heter Reputation som han försökte rätt hårt att få med på någonting. Den lär ju ha varit påtänkt här, eller han har väl presenterat den här. En låt som heter I've Just Begun To Fight eller We've Just Begun To Fight, beroende på vilken av hans kassetter man fick tag i. Många av de här låtarna spelar han in i en studio med ett band som heter Virgin. Och det är också gjort slutet av 78, början av 79. Så det är hans. Inte alla låtarna dock. Det vi kan bekräfta är väl Reputation, Bad Bad Lovin' och I've eller We've Just Begun To Fight. Jag undrar om inte X-Ray Eyes och kanske till och med Charisma är från Virgin-sessionerna. Men de två demosarna just har vi ju inte fått från den här Virgin-gitarristen eller basisten eller vad han är som har läckt ut de andra tre. Utan de har vi fått i Gene's Vault, så det är en lite annat ljud på dem även om hade. Ja, om man lyssnar så det låter inte exakt likadant, men det kan ju ha med Gene's tapes att göra också. Att han hade någon nermixad variant eller så, medan basisten eller gitarristen eller vad han nu var för något i Virgin, han kanske bara sparade tre låtar som han hade mixat till sin glädje. Liksom. Det vet vi vet ju inte detta, det är spekulationer. Vi vet bara vad vi hör. Och Både X-Ray Eyes och Charisma är hyggligt färdigställda, får man väl ändå säga, i Jeans demoform. Så det enda vi inte har någonting av det är Paul. Vi har inga det, men det har vi ju aldrig någonsin med honom heller. För han, det har ju frågat antagligen Andreas väl, men även fler om. Och Paul skriver ju inte så många låtar sådär som Gene och bara spottar ur sig. Här är 100 låtar, välj 3 av dem till skivan. Utan han sätter väl sig ner när det är Crazy Nights och han ska ha 5 låtar, så skriver han 5 låtar. Eller 6 möjligen. Sådär. Det var Bruce är det väl som har sagt det. Att Paul är inte så, han är inte så glad för det där med att spela in en massa demos hela tiden. Utan han vill göra 5 bra låtar och så gör han det och så kommer de med på skivan. Och så är han ju inte, han är ju narcissistisk precis som Gene, men inte på samma sätt. Och han kan ju inte tänka sig att släppa ut vad som helst på vilket sätt som helst. Så därför har vi inte så många demos med Paul. Så vet vi det. Om vi då befinner oss i januari 79, så gissar jag, och det här är en gissning, att det är någonstans här som de har börjat planera för skivinspelningen. Eller det måste de ha gjort, man bokar i studiotid och så vidare. Men de har ett möte här någonstans, och det kommer vi tillbaka till snart när jag ska referera lite från rehearsal-taperna. Men någonstans här har de ett möte där de går igenom vad de ska göra. Eller så, ett, antagligen ett första möte. Sen har vi ett mötesprotokoll. Och det är nu ska vi försöka bena ut när är skivan inspelad. När jag pratade med Jay Messina så sa han, ja, vi var i Electric Lady mellan 1 vecka och 2 veckor. Jag skulle säga ungefär 10 dagar. Och sen åkte vi till Record Plant och där var vi en månad och gjorde resten. Och jag bara, jaha. För det är ju tvärtom vad man hade tänkt. Jag tänkte att de spelade in det mesta i Record Plant och sen gjorde överdubbningar. Så nej, det var tvärtom. Utan det var grunderna de la i Electric Lady. Trummorna kan vi väl läsa in i det. Och sen la de gitarr och bas och sång och så vidare i Record Plant. När börjar de då? Ja, vi har de här 3 kassetterna. Eller 3 taperna, för det är inte bara kassetter, de är långa som Sören. Daterade februari 79, 02, 20, 21 och 22. Vad är det då vi lyssnar på där? Många har ju trott att det här var från Electric Lady. Det är det inte. Det här är SIR Studios, alltså den replokalsstudion. Det är när de repar inför att de ska spela in. Det kostar ju säkert 1 miljard att hyra in sig i Electric Lady, medan det kostar $7 på SIR Studios, typ. Inte exakt, jag har inte exakta siffror. Men man hyr inte Electric Lady för att sitta och repa i, utan där spelar man in skivor och musik. Däremot hyr man in sig i SIR för att repa. Det är det vi lyssnar på. Och det är sanktionerade kassetter, för det är Vinnie Poncia som spelar in. Flertalet gånger hör man Paul. Oh, går bandet? Fick du med det? För Paul är väldigt engagerad. Vem är med på tejperna då? Ja. Eller vänta, ska vi backa? Vi backar till hur vi kan komma fram till var vi befinner oss i tiden. Den 6 februari 79 så går det ut ett memo som handlar om Vinnie Poncia när han ska komma till New York för att producera den nya Kiss-skivan. Det var Stig. Den 6 februari pratar man om att ja, när Vinnie kommer så hotellet betalar vi och allting, men inga extra grejer. Så alla utgifter får han stå för själv. Han får sin lön och han får hotellet betalt, men inga extra grejer. Detta står i klartext i ett memo daterat 6 februari. Så Vinnie Poncia har inte anlänt den 6 februari, men det bör vara hyggligt nära förestående. Att det börjar bli dags. Och då kommer vi till tejperna som är daterade i slutet av februari. Han är med på alla dem. Så att, visst, jag har ingenting som bekräftar att det här är 20, 21, 22. Men det som bekräftar att det inte är studioinspelningarna från Electric Lady, det är det solklara faktumet att Peter Criss spelar trummor på alla tejperna. Och hur kan detta ha gått till? Det är ju inte så att de har åkt till Electric Lady och börjat spela in skivan och där märkt, alltså första tagningen på första I Was Made For Loving You, Peter, du funkar inte. Nähe, ring någon. Alltså det funkar ju inte så. Någonting har ju hänt och det har hänt med dagar eller kanske till och med veckors mellanrum. Jag skulle vilja lägga fram min tes och jag kommer att dra den i bevis med de få grejerna vi har. Att de här datumen på banden stämmer hyggligt. Kiss är i SIR Studios omkring den 20 februari. De är där flera dagar i rad och repar sina respektive låtar. Någonstans där märker Vinnie Poncia att Peter har inte the chops. Och han, Vinnie Poncia har en bild i sitt huvud vad han vill göra för en skiva. Naturligtvis lite influerad av vad Paul vill, men det är producenten som har en bild av hur det ska låta. Och det behöver inte betyda, och det här är brännande punkter. Det här behöver inte betyda att Peter är dålig eller värdelös. Det betyder bara att Peter kan inte spela på det sättet som Vinnie hör i sitt huvud till de här låtarna. För han, alltså när Anton Figg spelar in I Was Made For Loving You-trummorna så spelar han till click track. Det skulle inte Peter kunna göra om det var en sista dag på jorden. För Peter har ju ett, han har ju dels svårt att hålla takten. Och han är dessutom lite tondöv och så vidare. Som ju är belagt liksom. Låtarna går upp och ner i tempo när han spelar. Han kan inte hålla det här svinraka, nästan sterila. Det kunde Anton Figg. Så det behöver inte vara att Peter var dålig. Det har ju alltid hetat att han var för dålig för att spela. Och absolut, jag köper det på ett sätt. Men han är ju inte så vansinnigt mycket sämre där än på Love Gun-inspelningarna. Så att jag skulle vilja påstå att i slutet av februari där så hör Vinnie Poncia att nej, Peter kommer inte kunna spela in de här låtarna, framförallt inte hitsen som han säger det, på det sättet jag vill. Och jag gissar att han lyfter detta med bandet och de säger, ja men du får din låt, Dirty Living. Och sen så tar vi in en session trummis. Och så tror jag på riktigt att Peter sket i vilket. Det tror jag. Jag tror inte, han är ju inte sparkad. Han är ju fortfarande med i bandet. Det är ju inte det att han skulle vara ersatt på turnén eller någonting. Utan det är bara vi ska göra en skiva. Den ska ha ett tidstypiskt sound. Du kan inte spela på det sättet. Och han säger fuck it, gör vad fan ni vill. Jag skiter i vilket. Typ så. Gissar jag dagar till. Sen går de in i Electric Lady någonstans kring den 10, kanske 15, nej 10 mars. Och där är de i ungefär 10 dagar. Och detta har faktiskt Anton Figg sagt att ja, vi var i Electric Lady ungefär 10 dagar. Och det passar ju in med Jay Messina som då sa till mig att ja, mellan 1 och 2 veckor jag skulle säga ungefär 10 dagar. På de 10 dagarna. Som är ungefär 10 till 25. Någonstans i det häradet. Spelar de in trummorna. Kanske någonting annat. Men jag gissar att det är mest trummorna de lägger där. Och sen har vi ett slutdatum. Det finns ett dokument. Nu ska vi se när det är daterat. Nu ska vi fan i mig ha allting rätt här. Det finns ett mötesdokument från den 28 mars. Där man börjar berätta om, det är ett Kiss Production Meeting. Och i mötesdokumentet från den 28 mars så står det att fredagen den 28 april 79, last day of mixing at the record plant. Så det låter rimligt i mina öron att de i slutet av mars går in och så har de en månad i Record Plant. Precis som Jay Messina sa. Jag kan backa upp det med lite datum. Återigen den här tjejen som försöker sälja is gamla kassetter. Hon råkade ha 2 tejper som heter Kiss Roughs. Alltså Rough Mixes. 79.03.15 Save Your Love. 79.03.16 2000 Man. Låter rimligt. De har lagt en sån här, gjort en, spelat in trummorna men lagt en slags grund. Och Ace har tagit hem dem och lyssnat och sett, är det något vi behöver göra annorlunda? Mitten av mars, exakt, 15-16. inte, de är inte så daterade i det, vilken studio och så vidare. Men det låter rimligt att eftersom det är Ruffs så bör det ju då vara Electric Lady. Och sen har vi en tape som heter 79-04-16, 16 april, Hard Times Final Mix. Då är den i princip färdig. Rimligt, det passar in. Jag har inte anpassat detaljerna efter bilden, jag har anpassat bilden efter detaljerna, om ni fattar vad jag menar. Sen har vi faktiskt en liten spännande grej som händer också den 28 mars, att Kiss har blivit ombedda eller inbjudna till att vara med i en radioshow, Robert Klein Hour. Den skulle spelas in den 12 april för att sändas i maj. Och det första svaret på den kommer den 30 mars. Vi tycker inte det är smart att Kiss ska vara med i detta, därför att de är, it doesn't fit with their recording schedule. Så den 12 april är de alltså fortfarande i Record Plant. Nu kommer de göra intervjun ändå, de skickar bara Gene och Ace. Och det blir en ganska rolig intervju. Och rätt så tradig på det sättet att de säger, de berättar att ja, vi håller på med en ny skiva. Den kommer snart. Punkt. Inga detaljer, ingenting. Där skulle man ju, för den hela intervjun finns. Och där skulle man ju verkligen bara, kunde de inte bara sagt, ja men vi har smederat. Senaste 2 veckorna har vi varit i Record Plant och innan dess var vi några dagar i Electric Lady. Alltså det hade varit så kul att få det bekräftat på röst av någon av dem som är med bara. Men nej, inga följdfrågor, ingen fråga om det. Alla vill bara veta om spektaklet. Den nya scenen kommer att vara fantastisk. Vi ska regla blod och spotta eld och våldföra oss på elefanter. Så om vi sammanfattar vad jag har än så länge. 6 februari, ett mötesdokument. Vinnie Poncia kommer snart. 3 tejper slutet av februari, SIR Studios. Där Peter Criss spelar trummor. Början av mars, mitt eller 10 mars ungefär, går de in i Electric Lady med en ny trummis, eller en sessionstrummis är det ju. Spelar där i 10 dagar ungefär. Sen har de garanterat några dagars paus och sen går de in i Record Plant och färdigställer skivan. Då blir det ju lustigt. Det här, jag tycker själv att det här är en rimlig tidslinje. Jag kan inte ta gift på att allting stämmer. Jag kan ta gift på vissa grejer och datumen jag nämner kommer ifrån dokument som är bevarade. Så att de finns ingen anledning att fejka. Men vi går in i replokalen. Vi går in i SIR Studios i februari 79 och ser vad det är som händer där. Är de så vansinniga ovänner som det är sagt? Hatar de varandra? Är Peter förbannad hela tiden? Spelar han värdelöst? Precis som det alltid är sagt. Jag tror inte det. Jag har faktiskt varit lite så. Jag har plockat ut ifrån varje session. Det är alltså 3 låtars writing eller rehearsal session. Och det är I Was Made For Loving You, Sure Know Something och Dirty Living. Jag har plockat ut utsnitt från varje tape och lagt på min YouTube-kanal. För är det en sak som vi alla kan vara överens om, så är det att det här, det är tråkig lyssning till 97%. Sure Know Something-tapen är 160 minuter lång. Jag skulle gissa på att högst 10 minuter av det är intressant. Kanske en kvart. Resten av det är faktiskt mest tragglande. De hittar inte rätt på en grej. Samma med Dirty Living. Alltså det är ju kul att höra Kiss i replokalen, men när du hör dem spela samma riff om och om och om igen i 155 minuter, då får man vara bra sjuk i huvudet för att lyssna igenom det. Och jag har lyssnat på varenda sekund och jag har noterat nogsamt. Så nu tar jag fram en dator och om detta ljudet från datorn kommer med så får det vara, för det, informationen är viktigare än bakgrundsljudet som det heter. Så nu ska vi se här. Den första låten som har ett datum, det är Dirty Living, 79-02-20. Den är alltså 76 plus 78, 148, 155 minuter lång. 2 timmar och 35 minuter där de repar framför allt bryggan i låten. Och det blir man rätt trött på efter ett tag. Men de pratar med varandra. Och nu vill jag vara väldigt tydlig här. Jag berättar vem jag hör är med. Det är helt uppenbart på just Dirty Living att alla är med, inklusive Vinnie Poncia. Man hör Paul prata, man hör Peter prata, man hör Gene prata och man hör Ace prata. Och man hör Vinnie prata och spela keyboards. Alla är glada. De har roligt. Man hör liksom de skämtar och de vill verkligen det här ska bli bra. Alltså även Paul vill att Dirty Living ska bli bra. De funderar. Här är, nu ska vi säga, jag börjar lite nytt. De repar bryggan. Vinnie kallar på Paul. Ace nämns av Paul. De testar en dur-ackordföljd. Vad kan man ha detta till? Ja, men det blir solopartiet lite senare. Så fortsätter de. Och det är det här att de fortsätter lite. Jag har skrivit inget särskilt. Det betyder att då sitter de och plinkar lite och sådär och... Det är det som blir väldigt drygt. 7 minuter och 31 sekunder, inget särskilt. Det är nästan aldrig roligt oavsett artist. Men i helheten är det roligt i alla fall. Men vi kommer en dryg timme in. Och då dör jag när jag lyssnar på den här tejpen. För då har de tragglat bryggan rejält. Eller solopartiet och bryggan rejält länge. Och då säger Peter pratar med Vinnie Poncia. Nej, vi får styra upp det här på några jäkla vänster. Var är Ace någonstans? Och så säger Peter, nej, vi får lyssna här. Och så är det lite ohörbart och så säger han, ja, jag skriver fler låtar än detta. Och då sätter de sig allihopa och lyssnar på Peter Criss demo från december 78. Där sitter alltså Kiss 79, hela originalsättningen och producenten. I en replokal, trycker på play, lyssnar på Peter Criss demo från 78. För att de vill försöka få till den feelingen som den demon har. Det här har jag aldrig förstått. Jag har aldrig hört detta innan. Det första jag gjorde var att pausa och skriva till Carl. De lyssnar för fan på en Criss demo. Helt coolt är det. Helt vansinnigt fräckt. Efter det så är det ett par minuter, de försöker spela låten ett par gånger och det funkar inte. Sen, några minuter efter att de har lyssnat på demon, då kör de genom hela låten för första gången på den här tejpen. Jag säger inte att det är första gången överhuvudtaget, men då får de i alla fall till det. Och direkt efter det så pratar de om basspelet. För basen på demon är alltså lite sån disco-basig. Vad det är disco eller vad det är sinnessjukdom. Jag vet inte. Ni får välja själva. Men de diskuterar hur Gene ska spela. För han har en idé och de andra har en annan. Och sen så säger Ace, nu får vi sätta fart på det här för jag ska få ett telefonsamtal. Och det tycker jag, är lite sött. Ja, nu kom igen nu här, man hör Ace ta kommandot, nu kom igen nu här, nu får vi sno oss på för jag ska ha telefonsamtal. Jätteroligt. Så går vi in på CD2, om man nu har haft det som CD, de är uppdelade som CD även om jag har dem digitalt i datorn. Och då fortsätter de, och nu är det långt traggel, det här är en timme med, jag har skrivit inget särskilt och försök till tagning. För de fastnar hela tiden. Det är verkligen ett band som repar. Jag minns själv hur tradigt jag faktiskt tyckte det var att repa när jag spelade i band. Jag tycker om att spela live. Jag tycker inte om att sitta och traggla samma grejer om och om igen. Och det var ännu tradigare att lyssna när någon annan gör det. Men sen kommer det sådana här små grejer igen. Att Peter, han lägger en markering. Nu ska vi se, vad är det? Ja, det är en rätt så tafflig markering någonstans. Och till slut så lackar vi in i ur. Snälla, kan du sluta spela det fillet där? Det funkar inte. Kan du spela rakt igenom i det istället? Bara håll takten. Och det är väl, där har vi lite det här. Han hör ju nu någonstans här vid Nipponsi att det här, det skaver fan lite. Jag har ju en bild av hur denna skivan ska låta och det ska ju inte låta så här liksom. Och det tycker jag är häftigt. Peter, snälla, spela inte markeringen där. Och han bara, okej då. Vilket gör att han några minuter senare gör dåliga markeringar. Och då kan det vara Peter som är Peter som lite gnällig, absolut. Antagligen är det det. Vet inte. Men han gör liksom sådär, spelar lite taffliga fills. Och det känns som att han försöker hämnas lite. Gene är inte nöjd. Man hör Gene är lite så i bakgrunden. Du hör inte vad han säger för ljudet är lite för dåligt och för brusigt. Men du hör att han muttrar om någonting. Och då säger Vinnie Poncia till honom. Alltså, men fatta att du måste spela det här bra. Du måste göra detta ungefär som med Sure No Something. They're gonna take you real seriously as a bass player. Säger han. Och Peter vill nu pausa. De kör ett försök till. Och så snackar de lite om hur ska vi få det här dansvänligt. Och det är väl lite roligt. Hur ska vi få detta dansvänligt? I slutet av tejpen här nu så är det väldigt tjafsigt. Det är 2 minuter där de tjafsar på varann. Och där, här är Gene lite irriterad för de är inte nöjda med hans basspel. Inte Vinnie Poncia heller. Så han verkar irriterad. De försöker börja igen. Och sen så hur ska vi få detta och låta disco? Det ska låta som en blandning av disco och John Lennon vill bandet. För det är detta bandet som pratar. Det är alltså inte samtidigt, alltså inte som band, de pratar inte samhälligt. Men hela idén är att låten ska svänga. Att den ska ha det här drivet, diskodrivet. Det är tanken här. Så oavsett vad någon har sagt i efterhand så är alla med på det just i den här dagen. Att Dirty Living ska ha det här. Fast det är inte det spelet. De vill ha ett bättre basspel, men de vill ha den känslan. Och tejpen avslutas med en i princip full tagning till. Och helt plötsligt så har vi suttit i SIR Studios i 155 minuter. Med Kiss och Vinnie Poncia. Och hört när de försöker fixa till ett arrangemang på Dirty Living som funkar. Jag var lite så, när jag började lyssna på detta så tänkte jag, undrar, kommer jag palla lyssna? Så fort jag hade lyssnat färdigt på denna så var jag ju tvungen att fortsätta för att jag hade aldrig förväntat mig att höra så här mycket prat. Och att det blev så helt uppenbart att hela bandet är engagerade. Ace är till och med engagerad. Och kommer med åsikter, tankar och idéer. Och han kommer definitivt att komma med ännu mer åsikter, tankar och idéer på nästkommande tapes. Så vi tar nästa. Vi går in i nästa kassett. Den heter då 790221. Och den kassetten är... Nu ser vi vilken av dem är det. I was made for loving you. Now, jag pratade med Desmond Child. Hur skrev ni den här låten och så vidare? Och han har ju fått intervjuer, pratat om den i intervjuer genom åren och så vidare. Men jag hade dålig koll på dem och har inte brytt mig jättemycket. Utan jag tänkte, jag försöker få honom att berätta liksom. Och så sa han det att han kom ner till studion. Grejen var Desmond Child and Rouge heter hans gamla band och de har ju precis återförenats så. Släppt plattorna, remasterade och finns på Instagram och allting sånt. Man vill se gamla bilder från New York 77-78. Och de brukade häcka på en klubb som heter Trax uppe på 72 gatan, West 72nd Street. Där uppe spelade de på den här klubben och Paul brukar komma dit och titta på dem ibland. Och kom gärna backstage och pratade och... En gång kom han backstage och berättade att George Harrison satt i publiken. Då blev alla väldigt nervösa för det satt en Beatle i publiken och så vidare. Men en dag så sa Paul, du, ska vi inte skriva en låt ihop till nästa Kiss-skiva, du och jag? För han hörde någonting väl, Paul. Någonting i musiken han gillade. Och då sa Desmond, som ju trodde eller tänkte att Kiss, jävla barnband med lunchboxar och dockor. Det var hans åsikt och hans tanke. Han bara, jo. Vi kan skriva en till din skiva, men då ska vi fan skriva en till min skiva också. Typ. Lite stöddigt, som man ju är när man är ung. Och Paul bara, jaja. Så det de gjorde först var att de skrev färdigt en låt som Desmond hade en idé på som heter The Fight. Den är med på Desmond Child and Rouge's första skiva. Det är en vansinnigt bra platta. Mycket bättre än uppföljaren som kommer där senare. Och den plattan släpptes i januari 79, den är inspelad sent 78. Och där är då låten The Fight med. Som Paul är medkompositör på. Och det är lite fräckt. Det ska vi inte underskatta. Det är ju kul att Paul gjorde något extracurricular så tidigt som 78. Men så frågade jag, hur gick det då till med I Was Made For Loving You? Jo, men jag gick ner till studion där Kiss repade för nästa turné. Och det stämmer ju inte. För de repade inte för någon turné. Utan han gick ner till SIR Studios när de repade för att spela in, inför att spela in nästa skiva. Så det här är tidigt 79. Och så frågade jag, men hur länge var du där? Alltså, hur många dagar skrev ni? Och så vidare. Hur länge körde ni för att få ihop den? Va? Nej. I was there for the hour. Han kom ner på lunchen. En timme. Och då hade han en idé på en låt som heter Tonight. Och det är alltså verserna i I Was Made For Loving You. Och det var det som han och Paul skrev ihop. Sen var det Paul och Vinnie Poncia som skrev refrängen och den melodislingan. Och alltså... Det är Paul och Vinnie Poncia. Och arret på låten är Paul och Vinnie Poncia. Så det, verserna skrev Paul och Desmond Child på en timme. Under tiden Kiss repade sin nya skiva, eller för, repade för att spela in en ny skiva. Så att vi har 79.02.21, I Was Made For Loving You Writing Rehearsal Session. Jag säger inte att det här är samma dag som Desmond Child hade varit på plats med sin lilla timme. Men det måste ju vara i anslutning till. Och det vill jag att vi har med oss när vi nu går igenom vad som händer på inspelningarna. För det som händer på inspelningarna är att det är många tagningar, som vanligt. Bryggan är inte alls färdig. Det är främst Vinnie Poncia som sjunger, medan de andra försöker liksom få ihop verserna med refrängen. För det är inte färdigt. Det är helt uppenbart att det är Peter Criss som spelar trummor återigen. Och jag vill bara ha det sagt, för det går så många rykten. Redan på mina filmer, mina utlandningar, så har det kommit kommentarer. Ja, det är Anton Figg som spelar trummor här. Nej, det är det inte. Lyssna och hör och se och begrip. För helvete. I vilket fall. Vi är inne i SIR Studios. Och jag ska säga, vad har vi som är roligt? Det är jättemånga tagningar som bara börjar och sen händer det ingenting. Flera gånger känns det som att de pausar bandet för att ljudet får en lite annan karaktär. Men de kör en tagning med ett lite kortare intro och då utbrister Ace. Ah, that was a normal single intro. Istället för något långdraget skit. Så här har vi bra single intro. Då tröttnar Gene och kör lite Making Love på basen medan de andra tjafsar. Men sen drar de igång en tagning som kommer ganska långt och sen är det bryggan de jobbar på och det gör de länge. En rolig mening kommer, och det här är ju nästan ett kapitelnamn om man skulle skrivit en bok som hade ett kapitel om Dynasty. För Paul hör, han säger, to me I hear heavy metal Four Tops. Jag hör en heavy metal variant av bandet Four Tops, det är roligt. Ju längre sessionen går så blir de lite mer ostrukturerade och lite mer flamsiga. Helt plötsligt så tröttnar Paul. Gene och Ace snackar med Vinnie Poncia om någonting. Och då sitter Paul och bara, vad tradigt. Så han kör lite Watching You. Och sen så börjar både han och Gene att köra lite X-ray Eyes riff tillsammans också. Bara sådär, som man ju gör i replokalen när man tycker det är vad de håller på att tjafsa. Och sen så diskuterar de den här bryggan. Men Paul säger, men Gene... What if Ace comes in here? Och då ska han komma in senare i verserna. Och Paul bara, I'm just trying to figure out a way to keep building it to the chorus. Han försöker bygga versen så att refrängen blir förlösande. Så att det inte blir som till exempel låten Psycho Circus, fast den är inte skriven än, men där versen är jämn med refrängen. Den bygger ju upp till en refräng som inte är förlösande, tycker jag då, det är min åsikt. Men de vill ju ha att när refrängen kommer så ska det bli bah! Inte bara bär. Och det tycker jag är skitroligt. Alla diskuterar. Peter har åsikter. Ace har åsikter. Ace kommer med massor av idéer för hur de ska bygga detta. Och alla vet att det här kommer bli en jävligt frän discolåt. Eller disco är det ju inte, för det är ju inte Bee Gees. Men det är en discorock, får man väl kalla det. Ja, det kan man väl säga ändå. Ja, och det här, nu blir det som klassisk Ace. ett spår är Paul och Vinny diskuterar, alla diskuterar, och 4:51 hör man Ace: "Can I have an orange?" Jag dog, jag lyssnade på det 20 gånger. Och där har vi nästa kapitelnamn. Och så dirigerar Vinny lite, så testar de bryggan lite igen. Och sen så blir Ace irriterad på någonting, och då säger Vinny till honom: "Why does that make you crazy? I just gave you 2 beats to put your cigarette down. And your orange." Och då dog jag igen. Och de har så uppenbart roligt, de här 5 vuxna männen. Som, alltså, det är inte, när jag säger att de tjafsar så är det tjafs för de vill det ska bli bättre. Men de har kul. "Why does that make you crazy? I just gave you 2 beats to put your cigarette down. And your orange." Jätteroligt. Och sen så... Så kommer de till någonting. Det här fattar jag inte riktigt. Jag undrar om det är Ace som vill ha sitt soloparti speciellt. För nej, det är nog Peter. För han säger: "That's why we need you to keep time. When we get this done, you can have your center stage." Så det är nog det att de vill att Peter ska hålla, eller Vinny vill att Peter bara ska hålla takten här. Och det är ju precis det han säger till Anton sen. För I Was Made for Loving You's studiotrummor är inspelade på det sättet att han fick bara hålla takten. Alla trumfil som kommer, de inspelade efteråt. Första grejen till låten är att han bara håller takten till ett click track. Och jag vet inte hur många som uppmärksammat det, men där är faktiskt en missad virveltrumma på den officiellt släppta I Was Made for Loving You. I första refrängen så ska den ju gå från 4/4-takt till, ja, vad heter det, 2/4-takt. Att man slår på, man markerar varje på virveln. I was made. Men han glömmer det, han kör 4/4-takt precis som i verserna. Första takten i första refrängen i I Was Made. Och det har han alltid gjort. Jag har inte tänkt på det för nu. För det är likadant på Two Sides of the Coin. På Unmasked. Där missar han också. Han går tillbaks till hi-hatten när han ska till riden. Eller om det är tvärtom. När de byter mellan en vers och en refräng. Och de har låtit det vara med. Det tycker jag är roligt. För det ger lite liv i alla fall. Till Dynasty, som jag tycker är en ganska steril skiva. Men Vinny säger till, och jag tror faktiskt det är till Peter när jag läser det: "That's why we need you to keep time. When we get this done, you can have your center stage." Då får du lägga dina fills liksom. Och återigen, Vinny här förstår, tror jag, att min vision av hur detta ska låta kommer inte att gå att genomföra med Peter Criss på trummor. Jag tror det. I vilket fall så fortsätter de med bryggan igen. Paul säger: "Nej, nu får vi bena ut det här. Nu får vi räkna upp det, vi ska spela detta och vi ska spela det i denna ordningen." Och det är rätt så roligt. Han instruerar de andra: "Det är detta och sen ska vi köra detta i de här takterna, så ska vi köra detta" och så vidare. Och så tar de en lång tagning som är ganska bra. Och då säger Ace, blir sur efteråt eller sådär: "Vad fan, det var ju det här Peter sa för en halvtimme sedan." Och det är också jätteroligt. "Om vi gör detta på detta sättet så kommer det bli bra, för det blir bra på detta sättet. And that's what Peter said a half an hour ago." Och det är ju skitroligt. Peter är engagerad i hur I Was Made for Loving You ska låta. I slutet av bandet så är det 2 grejer som är roliga. Eller en grej som är rolig och en som är irriterande. Näst sista spåret så frågar Paul: "Rullar bandaren? För det är grejer här som jag behöver höra igen. Och jag hör ju lite vad jag hör, men jag vet inte riktigt vad det är jag saknar. Men bandet rullar, va? Du spelar in detta." Och Vinny bara: "Ja, ja." Och sen slutar det absolut sista spåret. Det är en inräkning som inte leder till någonting. Så någonstans kanske det finns mer. För detta är ju den korta tejpen. I Was Made for Loving You-tejpen är 78 plus 36. Den är 115-116 minuter lång. Så att den är ju bara 2 timmar då. Det är ju ganska kort. Och jag gissar att det är här de tjafsar, men de tjafsar för de vill det ska bli bra. Och det kommer att bli väldigt, väldigt tydligt på nästa, att alla är engagerade. För även på denna låten så är det Paul, Gene, Ace och Peter och Vinny Poncia. Nästa låt, nästa session, 22 februari, om det nu stämmer, så är inte Ace med. Jag har lyssnat extremt noga, för man hör ju ändå rätt tydligt Ace har faktiskt sitt sound även när de är i en replokal. Och han hörs, för han pratar mycket. Jag tror inte Ace är med på Sure Know Something writing sessionen där. Jag tror han kanske tog det där telefonsamtalet, eller så åt han sin apelsin. Men en som verkligen, verkligen är med, det är Peter Criss. För denna låten är han engagerad i. Han vill så gärna göra lite fills, och det får han inte. Och han kommer med åsikter, och jag ska berätta snart vad som händer. Det är Paul, det är Gene, det är Peter och det är Vinnie Poncia. Vinnie Poncia spelar keyboards och sjunger. Och det är ju Paul och Vinnie Poncia som skrivit låten. Så att här har vi mycket sån här slaskspelande i början. Vi har Paul som, you have the cassette running, did you get that? Och det är ju intressant att han vet att det spelas in, för så att han inte missar någonting som man kan använda. Men bara några tagningar eller några minuter in så börjar Vinnie säga, det är för mycket bastrumma. Och Paul bara, for now, could you do me a favor and don't do any fills? Så de säger till Peter, inga fill här, för här är det faktiskt uppenbart. Även om jag tycker han har spelat helt okej på både Dirty Living och I Was Made, så är han ju inte denna trummis. Han är ju inte den här sterila tekniktrummisen som kan hålla en rak takt och få det att låta bra. Alltså Peter Criss, även när han är bra, är han ju speciell. För han har ju aldrig förhållit sig till vanliga trumregler, om man säger. Och det är ju därför vi har låten She, som lät på ett sätt 74, på ett sätt 75 och på ett sätt 76 när de spelade den live. När de körde den i Detroit januari 76 låter den helt annorlunda mot när de körde den hela året 74. Och framförallt är det trummorna, det är drivet som är helt annorlunda. Och det är ju det de hör här, gissar jag. För på denna låt, på Sure Know Something, så får han faktiskt inte riktigt till det. Så Paul bara, for now, could you do me a favor, don't do any fills. Bara spela rakt, är du snäll. Och så kommer det klassiska, det som folk tycker är det roligaste. Det är när Paul, de kör en slasktagning. Och Paul kläcker ur sig, I fucked your mother last night, som en del av texten. Det är typiskt en sån grej som folk minns. Om man pratar om de här tejperna på Kissforum och så vidare. Ja, där är någon som sjunger I fucked your mother. Ja. Roligt! Kul grabbar. Men han gör det, och det är med här. Jag tycker det är mycket roligare i nästa tagning, för där jävlar pratar de om markeringar. Paul instruerar Peter, jag vill att du markerar här, jag vill att du markerar där, men inte där. Och Vinnie pratar om energin i markeringarna, i accenterna. Att det ska, här ska vara en markering, men den ska vara lös. Här ska vara en som är lite hårdare och så vidare. Det tycker jag är intressant. Det är jätteroligt att höra. Och Peter vill verkligen. Sen kommer det är en spännande tagning när det är bas och gitarr som sitter och plonkar ihop. Och keyboarden hörs lite tydligare, och så Paul nynnar bara lite och så, och sen tycker jag han säger, jag tror inte han säger det och jag förstår inte varför, men jag tycker han säger fuck yourself Ace i slutet. Jag vet inte varför han skulle säga det, jag tror inte ens att Ace är med, och det är lite för dåligt ljud för att man ska hänga med eller för att man ska kunna uppfatta det, men jag noterar det i alla fall. En intressant kommentar kommer en 20 minuter senare. Först så drar de igång låten, och så kommer basen in och så säger Paul, no, it's too slow, isn't it? Och så diskuterar de lite. Paul berättar för Gene hur han vill ha basen. Och samtidigt så säger han, Kulik does this. Och så gör han lite dillo 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 på gitarren. Vet inte varför, det kommer från ingenstans. Vi hör ju inte allt, liksom. Vi hör ju det som är närmast mikrofonen. Men Paul refererar till Bob Kulik här, plötsligt. Mitt i allting, mitt i ingenting. Ursäkta, jag ska bara dricka lite. Och sen händer det igen, som hände med Dirty Living. För att kunna fortsätta så måste de lyssna på en inspelning. Är det en hemdemo eller är det en inspelning från lokalen? Det vet vi inte, men det är en inspelning med Paul och Vinnie Poncia och någon form av percussionmaskin. Det är inga trummor, men där är en takt som hålls. Det låter lite som att det är en hemdemo, att det är Paul och Vinnie Poncia hemma hos Paul. För Vinnie bodde där lite grann under tiden de spelade in. Så då sitter de återigen och lyssnar på en demo och för att alla ska höra hur ska vi ha det och så vidare. Och jag dör lite av detta. Jag tycker det är så roligt, det blir så mänskligt. Tänk, i denna lokalen nu, om man bortser från Vinnie Poncia, så är det Peter och Jean och Paul, precis som i november 72. Det är kärnan i bandet tillsammans igen och de försöker skriva ny musik. Det här är ju sista gången det händer på riktigt. Tänk på det. Pausa podden. Fundera lite. Var är vi? Vi är i februari 79. De tre som i oktober, november spenderade all sin tid i 10 East 23rd Street. För den allra sista gången kanske så är de nu de tre igen. Och de försöker skriva nya låtar. Men tiden har gjort att en av dem inte kommer att klara av det. Den som tror att någon tycker det är roligt egentligen. Jag tror den har grymt fel. För det spelar, för mig spelar det ingen roll vad folk har sagt under alla år. Och hur mycket de har hatat varandra till och från när inte pengarna fanns där. Och när pengarna fanns där. Men de hade fan i mig aldrig bildat ett band om det inte fanns någonting. Jag menar, de, Paul och Peter umgicks, de åkte till och med på semester trots att han var ersatt på trummor på Unmasked och att de hade skaffat ny trummis. De umgicks, de var vänner. Så att Peter inte kunde spela det som förväntades av honom. Någonstans måste det ha varit någon form av sorg. Att fan, vi tar ju ändå bort kärnan ur det. Och sen är det ju faktiskt ingen i bandet som tycker skivan är bra. Paul tycker att hans låtar är bra men han gillar inte ljudet på dem. Peter tycker inte alls om skivan. Ace gillar sina låtar men inte ljudet på skivan. Och Gene tycker skivan är crap. Kanske för att minnena om att det var där kärnan försvann blir förstärkade. Det kan vara det. Jag vet inte. Men den som tror att alla de här besluten var väldigt lätta och väldigt roliga att ta, jag tror där begår man en grov feltanke faktiskt. För här sitter de och lyssnar på en liten hemdemo och sen försöker de igen. Och Paul försöker med en lite annan takt. Han försöker med en takt som faktiskt liknar Don't You Let Me Down lite grann från hans soloskiva. Och sen kommer vi till det som jag tycker är det absolut finaste men också det sorgligaste på de här tejperna. För här blir Paul lite irriterad. Han försöker få Peter att fatta. Jag vill att du ska spela det på andra hållet. Play it backwards. Virvel där och bastrumma där. Och Peter fattar inte riktigt. Och så säger Paul irriterad. All I'm saying is my song, me. Then you, like we did your song. Cause it's too confusing to have you go, oh Peter, no. Och så säger Paul, eller Peter, nästan lite uppgivet. I can play what you want, Paul. Alltså, det här låter nästan som släktingar som tjafsar lite med varann. Med kärlek, men irritation. Och det är ju inte oförenliga känslor. Sen lyssnar de på den här kassetten igen. Och de fortsätter tjafsa lite om vem det är som ska bestämma. Och så säger Peter återigen till Paul, I said at the meeting, I will play whatever you want. Alltså man hör i hans röst, han är faktiskt nästan lite uppgiven. Samtidigt så är det så sött. För Peter har under hela denna tejpen och stundtals under de andra tejperna, han kallar ju Gene för Gino. Och det är ju så familjärt, det är ju så hemkärt. Så man blir nästan lite rörd. Och de fortsätter tjafsa lite. Och så säger han någonting om I can't hear what Gino plays eller någonting. Och det är så, jag gillar det när man kommer så nära dem som personer. Och det återigen så är det där, jag tror det är där någonstans som vi har anledning till att de inte gillar skivan. Och ja, för de är, här är de ju vänner, de har ju roligt, men de vill det ska bli bra så de tjafsar med varann. Och det här är alltså bara veckor innan de börjar spela in skivan fast med en annan trummis. För då hör det ju till saken då, Jag tror det är två sprängande punkter som vi måste ta upp här innan vi börjar runda av. Jag tror att när Peter kom med Dirty Living så sa Paul, fuck no, det är inte han som ska komma med en lite nytänkande, alltså med en lite diskodoftande låt, utan det är ju jag. Jag ska vara ärlig och säga att det var Carl som planterade denna idén i huvudet på mig. Att eftersom I Was Made kom in så sjukt sent, som februari 79, så måste det ha varit att det gnagde i Paul att Peter hade någonting som faktiskt var lite nytt, lite annorlunda. Han kom inte bara med sina trötta hooligan, och de gillar ju inte hans soloskiva och så vidare, men han kom med någonting som hade någon doft av någonting, och så tänkte Paul att det där vill jag göra och jag vill göra det bättre. Det tycker jag är en sprängande punkt. Jag har låtit den tanken gro. När Carl sa det så tänkte jag, det vet fan, skulle den konflikten finnas? Men det tror jag den gjorde, faktiskt. Jag tror att det fanns en konflikt, att det fanns en tävling, för det är ju tävlingsmänniskor, det är ju narcissister allihopa, alla vill ju synas mest. Och att de andra ska synas lite mindre. Och den andra sprängande punkten är Vinnie Poncia. De tog in honom som producent för att blidka Peter lite. För det var ju en svår tid för bandet. Det kan vi ju inte sticka under stol med. Och han hade producerat Peters platta. Och det är han som bestämmer att det är Peter som inte ska spela på Dynasty. Och det glömmer man också väldigt fort bort. Visst kunde man kanske protesterat från Paul och Gene, men de kanske också tyckte att när någon annan sa det så var det logiskt. För att Peter kan inte spela det som vi tänker att den här skivan ska innehålla. Även om det är sorgligt. För Vinnie Poncias hela idé med plattan enligt Jameson när han frågade, det var, han ville att det skulle vara en vocal record, fokus på sång. Hög sång, tydlig sång och crisp, clear sound. Och det har den ju. Den har ju ett nästan kliniskt, sterilt ljud. Och det är faktiskt det som stör mig mest med skivan. Nu har jag lyssnat igenom den flera gånger inför podden och när jag har lyssnat på allt det här andra och försökt komma fram till något. Och det är nog mest trumspelet som stör mig. För det som blir väldigt tydligt är att den enda gången trumspelet lever på plattan, det är på Dirty Living. För där är det en som bara spelar trummor. Men när Anton är ombedd att spela kliniskt, där är väldigt få trumfills, där är väldigt få händelser. Och till och med då I Was Made, det är ju bara spelad i 4/4-takt rakt av, och man har lagt på fillen i efterhand. Och det är ju också, det är ju dödande rent kreativt, om man ska vara ärlig. Så det är Vinnie Poncias beslut att Peter ska step down, och de tar in en som kan spela rakt, simpelt. Och i samma ögonblick så dödar de låtarna. Magic Touch har aldrig varit bättre än när Paul körde den på sin soloturné 2006. För jävlar vad den svängde. Den gick upp i tempo och den blev bättre. 2000 Man var ju mycket bättre. Nu tycker jag den är okej på platta, det ska jag säga. Men den var ju mycket bättre live, för den fick ett annat liv, ett annat solodrivet blev annorlunda i den och allting. Jag har aldrig varit ett fan av vare sig Charisma eller X-Ray Eyes. Och jag är fortfarande inget fan av de låtarna. Jag uppskattar Charisma, att det är en udda låt. Det var kul att höra den live en gång på Gröna Lund. Men jag tycker fortfarande det är en rätt bedrövlig låt. Rätt tradig. X-Ray Eyes är ju som, den låter ju som vilken Gene-låt som helst från den tiden. Så att Gene själv ratar den låten, då borde han ju rata alla låtar han skrev. Alla hans låtar lät ju ungefär som den. Charisma har ju ett lite annat sound, det är den. Men X-Ray Eyes är ju en typisk. Kunde ju varit på soloskivan eller på Unmasked eller whatever på den tiden. Men det lustiga är att det är ju att de använder sig av samma team, Vinnie Poncia och Jay Messina och Record Plant, även för Unmasked. Men där har de släppt tanken, tror jag, på det här sterila. För även om skivan fortfarande, den skivan också är väldigt krispig i ljudbilden, väldigt klar, väldigt klinisk, så är trumspelet väldigt levande. Man kan ju inte ta ifrån Anton att Torpedo Girl och Two Sides of the Coin, de har ju ett jävla driv rent ut sagt. Massor av symbolspel, tydliga symboler och tydliga roliga markeringar och sånt. allting som saknas på Dynasty. Det var faktiskt bara Save Your Love. Jag fick en liten förhöjd uppskattning för den låten, måste jag säga, när jag lyssnar på skivan nu, för att det är den enda låten som låter lite ruffig. Inte ens Hard Times, som jag är okej låt, men den låter så... Allt det han sjunger om, hur han växte upp i Bronx och hur hårt det var, ingenting av det förmedlar ju låten. Det är först när han har kört den live på sina soloturnéer som den har fått ett liv som funkar, tycker jag. Det är en spännande skiva detta. Och det är ju en Vinnie Poncia skiva med Kiss som band, skulle jag säga. Inte så att ingen ville spela in detta och att ingen ville släppa det. Alla var ju nöjda med skivan. Jay Messina berättar för mig, jag frågar, har du någonsin fått några reaktioner? Ja, alla tyckte den var skitbra när den kom. Det var aldrig någon dålig stämning när vi spelade in. Paul, Gene och Ace var där hela tiden. Anton dök väl inte upp så ofta på Record Plant, för där hade han ju inget att göra. Han kom in någon gång och lyssnade på mixarna. Men han hade liksom ingenting där att göra. Men när Peter var där, det var inget konstigt. Han kom in, han spelade, han skulle, han sjöng det han skulle. Och alla var nöjda och de släppte plattan. Och jag har aldrig hört någonting från någon att någon skulle tyckt var dålig. Så sa Jay Messina till mig. Även om då Paul och Gene idag, de kan ju inte göra, de gör ju inget annat än att klagar på i princip alla skivor de som har spelat in. Det är så tråkigt att höra. Men det är en speciell skiva. Och det är fortfarande den skiva jag lyssnar på minst. Sådär. Alla andra skivor tycker jag är bättre av dem jag tycker om. Men jag har ju fått en förståelse för den. Efter att jag har grävt i detta och fattat tidslinjen lite bättre och förstått Vinnie Poncias inblandning i det hela, så har jag fått en ny förståelse för skivan. Jag slutade faktiskt hela min research häromdagen genom att lyssna på de här 12-tumsmixarna som kom. Det kom en på I Was Made som är nästan 8 minuter. Och sen en 6 minuters version av Dirty Living också, bara för det. Och det var lite roligt. Det var ju B-sida på Show No Something-singeln, tror jag. Och där har den... Det är ju fått i samma arrangemang på Dirty Living. Den är lite längre. Där är någonting som är lite annorlunda. Oh, nu har jag glömt vad det var. Men det är i alla fall, det är inga stora skillnader på den. Däremot I Was Made har ju andra sångtagningar. Falsettbryggan är med 2 gånger. Och den första gången den är med, det är en helt annan tagning än den som är den ordinarie som är med på vanliga studioversionen. Där är mycket mer Ace på den 8 minuters versionen. Många små solofilidutor. Och så har den det här lite tåggrejen som går i bakgrunden. Den är inte med på Dynasty-skivan. Det är lite mer diskotänk över den, så den skulle väl spelas på Studio 54 när de stod där och dansade allihopa. Och det är ju, ja, som sagt, jag avslutade hela researchen med att lyssna på dem, för jag har inte hört dem på evigheter. Och det gjorde mig lite glad, för till och med, det finns så få singlar med Kiss med någonting speciellt på. De har alltid varit sämst på att ha outgivna B-sidor och remixar jämfört med andra band. Men här fick vi faktiskt i alla fall någonting. Lite som det här vi har pratat om med Smashes, Thrashes and Hits och sånt. Med alternativa tagningar och sådär. Här fick vi lite annorlunda grejer. Och då kan man lyssna på det igen och så kan man tänka, ja, en gång 79 så fick vi en mix på en låt som inte var samma som den på plattan. Tänk så roligt vi har det. Ja, du Glenn, Dynasty. 79, februari 79. Vinnie Poncia anländer, de skriver lite låtar. De får ihop verserna till I Was Made på en timme. Men Peter visar sig har inte det som Vinnie Poncia hör. Så han säger till honom, ber honom, beroende på hur man ser det, beroende på vem man lyssnar på. Step down, bandet går med på detta. De tar in Anton Figg, som på dagarna spelar in i den stora studion i Electric Lady med Kiss. Och på kvällarna spelar han in Spiders debutplatta, har han själv sagt i alla fall, i den lilla studion. Och han hade inget eget trumset på den tiden, så han spelade på det som fanns där. Så det skulle kunna vara så att han spelar på Peters trumset. Det är inte alls orimligt. Tänk på det nästa gång ni lyssnar på plattan. Och så spelar de in ungefär 10 dagar i Electric Lady, där Kiss spelar in sin allra första demo där Wicked Lester spelar in sin platta. Nu är de där igen, men Kiss är ett decimerat Kiss. Den enda gången de är det bandet de en gång var, det är på Dirty Living. Då är det alla fyra. Sen går de in i Record Plant. Slutet av mars, kanske runt den 25, 27, 28. Det är ett stort möte den 28, så den dagen är de nog inte i studio. Och sen är de där i en månad och polerar och polerar och polerar för att Vinnie ska få det här ljudet han vill ha, det här, det som kommer passa så bra. Problemet med skivan är ju att låtmaterialet inte håller måttet. I Was Made blir ju en hit såklart i hela världen utom USA. Men ingen av de andra låtarna passar. Alltså det är ju ändå, det är ju Ace som har skrivit tre låtar. De behöver låta som på hans soloskiva eller som på Shock Me på Love Gun. De behöver ha sväng och driv. De hade verkligen behövt ha Peter Criss på trummor även om det var 79. Tänk Hard Times. Oh, varför har vi ingen repetitionstape på Hard Times med Peter på trummor? Det är en sorg. Jag säger inte att det skulle varit skitbra. Jag säger inte att det skulle varit perfekt. Men jag säger att det skulle varit åtminstone en tusendel av det de en gång var. Det skulle nog varit lite roligare. För det är också det som är skivan. Den är inte så rolig. Texterna är inte roliga längre. Där är inga plastercasters eller något sånt. Den är inte så... Den är så jävla allvarlig från ett band som inte brukade vara så vansinnigt allvarliga. Det är kanske det då. Kanske inte bara är låtarna. Det kanske är den här, nu ska vi visa er hur disco ska låta, eller nu ska vi visa er hur en perfekt skiva ska låta, så gör de en skiva som tar så många steg ifrån Hotter Than Hell som man kan komma. Det finns ju inga gemensamma nämnare på Dynasty och Hotter Than Hell. Det kanske är det. Jag kommer aldrig att höra Dynasty igen på samma sätt. Jag kommer aldrig att kunna bortse från det jag har pratat om idag. Att Peter var med långt in. Att det kanske är Anton som spelar på hans trummor. Eller att Anton kanske spelar på hans trummor. Att de ville göra denna skivan, för hela historien efter typ 82 har ju varit att nej, det blir skit, de tvingar oss göra disco. Nej, Ace är jätteinblandad i I Was Made och vill det ska bli bra. Alla vill det ska bli bra. Allting annat är en efterhandskonstruktion, som vanligt. Det är viktigt att komma ihåg. För man märker det på forum och Facebookgrupper och sånt nu, att det finns vissa sanningar som är helt obestridbara trots att de inte är sanna. Det är livsfarligt, tycker jag. Och framförallt tycker jag det är tråkigt. Det är lite sånt, jag skiter att det inte är sant, jag skiter att det är fake, det är för jävligt ändå. Det är lite den attityden ibland när folk diskuterar. Ja, men vad har du för belägg för det här? Ja, men, nej, jag bara vet att det är så. Det är så synd. Det finns så mycket roligt att diskutera om man bara kan diskutera, argumentera och ha något att komma med. Februari 79. Vinnie Poncia kommer till New York. De går in i replokalen. Mars 79. De går in i Electric Lady. April 79. De är i Record Plant. Kom ihåg var ni hörde alla de här grejerna först. Eller kom i alla fall ihåg vem som engagerar sig i det först. Jag kommer inte vara sist. Jag hoppas inte jag är sist. Jag kommer inte sluta leta, för jag skulle verkligen vilja veta vilka datum det rör sig om. Jag pratade med en som hade jobbat på Electric Lady och han sa att det var en brand år 2000 eller vad det var. Och det hade jättemycket dokumentation försvunnit. Och det är ju självaste röven. För jag hade drömt om att en dag få lov att komma in där och titta på lite gamla studiolags från Wicked Lester-tiden och Lynn Christopher-tiden och sånt. Men det finns väl inga kvar då. Och inte ens från Dynasty. Jag är lite utpumpad nu, känner jag. Jag har pratat så mycket nu, jag vet inte hur länge jag har pratat. Det är väl en timme, kanske lite mer. Och jag tror fan i mig jag har fått ut allting som jag ville ha ur mig. Och har jag inte det så får det komma i en annan podd. Glöm inte bort Dynasty. Glöm inte bort den tiden. Man behöver inte tycka det är någon, man behöver inte tycka det är Destroyer, man behöver inte älska skivan. Jag tycker själv inte ens den är särskilt bra, men jag tycker tiden. Herregud, den här tiden, de här månaderna, tänk att ha varit med i organisationen då och varit med om när allt detta hände. En vacker dag så ska jag verkligen försöka fråga Paul. Paul är ju en känslomänniska. Gene är säkert det också, men han låtsas att han inte är det. Men tänk att fråga Paul och få ett ärligt svar. Inte i en intervju för Aftonbladet och inte i en intervju för någon tidning. Utan en intervju eller ett samtal där man pratar som två personer som förstår varandra. Tänk att fråga honom om den här tiden. Det måste ju ändå ha varit tråkigt att det blev som det blev. Det skulle jag vilja prata med honom om. Synd att Ace inte minns något. Nu har Stig bredvid mig somnat. Det var rätt så skönt faktiskt. Så jag tänker att vi signar ut här. Jag har ju pegat upp för denna podden rätt så rejält och det kanske inte alls blev vad någon ville. För det finns inte så mycket fakta att ta på. Man kan bara dra slutsatser av några knapphändiga källor. Men jag vågar ändå påstå att längre än så här går det inte att komma riktigt än. Vi har inte mer än detta. Men det vi har nu, efter att jag har pillat med detta, det är mer än vad vi någonsin har haft. För i ingen av de officiella källorna står det någonting. Det är spännande detta. Jag ska sammanfatta detta faktiskt och skicka till bland annat Julian Gill. Han har ju haft ganska mycket kontakt under tiden. Han har också retat sig på att det inte finns information. Och han har försökt hjälpa mig att hitta lite dokumentation och så vidare som inte existerar. Men jag lovar, när jag var färdig skulle jag sammanfatta vad jag kom fram till. Och han blev jätteglad för det, så det ska jag göra. Även Ross Radley kommer att få my findings, som det heter. Och det är ju inte min historia detta. Det är ju inte, jag äger ju inte detta på något sätt. Det enda jag äger, det är att jag har gjort detta själv. Jag har samlat ihop detta själv. Det kan ingen ta ifrån mig, varför man skulle vilja det. Men jag äger inte historien om Dynasty. Jag kan bara försöka presentera den utefter de källor som finns, som står till buds. Så jag säljer Stig nu, tänkte jag. Jag ska inte gå och lägga mig, jag ska dricka kaffe. Koka lite nytt, för det här var kallt. Så tack så mycket för att ni har lyssnat igen. 2021 är vi på nu. Podden fyller 6 år i maj. Och visar inga ansatser till att ta slut. Poddar kommer, poddar går, men Alex Room Service består. Den ska jag tänka på. Och där har vi ju sloganen för året. Kom ihåg det också. Glöm aldrig Dynasty och glöm aldrig att room service finns kvar. Det passar ju i takt också. Ja, skit i det nu. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack för att ni alltid lyssnar. Tack för att ni finns där. Är det någon som inte har boken och som inte fick den i julklapp, så har jag en låda kvar faktiskt. Jag skulle gärna vilja bli av med den, så att köp boken nu snart. Snart finns det inga kvar, så att då kan ni inte köpa fler. Men tack för att ni har köpt den och läser och lyssnar och kommenterar och är så snälla. Jag slutar aldrig förvånas och jag slutar aldrig uppskatta det. Nästa gång, jag vet faktiskt redan nu vad vi ska prata om då. Men tills dess så kan vi väl säga att nästa gång, då är vi i havet. God afton.